Byta namn på en grusväg i en skogsplätt bredvid en flygplats. Saknar den röda tråden. Vad är det för signal? Vad är det för beslut vi kopplar det till? Varför just den vägen?
På största allvar.
Du, jag hade ett långt anförande färdigskrivet. Så jag sa till och med till... Nej, jag sa inte det till Jonas. Jag sa till Jonas att du måste gå upp. För jag visste att de för argumenten inte skulle hålla. För det var de enda argumenten vi ville upp förra gången. Och mer eller mindre exakt samma sak gick upp den här gången. Det var inte jätteimponerande. Jag hade ett ganska långt anförande färdigskrivet om Jonas känner att nej, jag behöver inte gå upp. Att då gör jag det. Sen gick Jonas upp och då kände jag att då behöver inte jag gå upp och säga samma sak.
Klokt.
Mm. Så tyckte inte oppositionen.
Där.
Internationella kvinnodagen, den har kommit och den har gått, så till all you ladies out there, grattis i efterskott. Barbro Westerholm, den politiska giganten som står upp för riktigt liberala värderingar hela vägen in i kaklet, har avlidit vid en oerhört aktsam ålder av 89 år, och vi önskar henne all möjlig frid in i sin sista vila. Barbro, hon var oerhört respekterad över hela det politiska brädet och är för många känd som en förgrundsfigur i att få bort sjukdomsklassningen på homosexualitet. Mer om det är P3-dokumentären med namnet Ockupationen av Socialstyrelsen. Och på tal om ockupationer, jag vet inte vad det är för fel på mitt tal idag. Alltså det är för riktigt, det här är inte så jag som försöker artikulera, utan det är jag som på riktigt bara stannar i mitt huvud. Det är lite obehagligt.
Du kanske fått en stroke.
Kanske.
Tråkigt i sådana fall.
Ja, nej, men på tal om ockupationer och bögfientlighet så pågår Rysslands krig i Ukraina allt jämt. Vi har därför tagit till krafttag för att ge dig som lyssnar alla svar du kan komma att vilja ha, och kommer snart släppa ett avsnitt med den kanske mest kompetenta gäst som finns att få tag på ämnet. Men mer om det framöver.
Himla bra teaser.
Ja. On another note så har Sverige fått en ny miljömålsberedning utsedd. Den ska ledas av den liberala veteranen Lars Tysklind. Och från en Tysklind till en annan så heter jag Anton Tysklind. Och du lyssnar på den socialdemokratiska podden Hur tänkte ni där? I studion med mig finns Västerås alldeles egna arbetsmarknadsminister Maria Kesselring.
Hallå, hallå.
Och idag påbörjar Sverige behandlingen av lagförslaget om medlemskap i NATO. Och hur firar man det på bästa sätt? Jo, man tar in en person som varit medlem i Svenska Fred i 20 år. Daniel Pettersson är med oss här i studion.
Igen. Inkastad från avbytarbänken när Tanja Karpinen hastigt...
Jag tror han menar hej.
Ja.
Så, den internationella kvinnodagen, den kom ju även i år. Hur spenderade ni den?
Jag hade feber.
Jag var på jobbet.
Ja, det var inga parader här alltså. Jag sa åtminstone grattis. I alla fall, ett narrativ som ofta presenteras från högerhåll framförallt är att vänstern förespråkar det man kallar equal outcome, alltså att utfallet mellan män och kvinnor ska vara lika oavsett vilka val vi gör i livet, samtidigt som högern förespråkar den som de tycker då är mer fördelaktig, equal opportunities, alltså att alla ska ha samma möjligheter men sen blir det som det blir. Skulle ni säga att det ligger någonting i det här narrativet?
Ja.
Ja.
Ja, men det är
klart. Vill någon av er utveckla?
Nej, men det är ett höger statement från början att säga att alla är lika mycket värda. Och då menar man ju just det, att liksom alla har samma chans på något sätt. Men vi socialdemokrater har ju alltid sett människor, alltså varit materialister i den avseenden, och kunnat konstatera att människors förutsättningar för att bli sin bästa lyckas med är varierande, och därför måste också insatserna vara varierande för att det är utfallet som ska vara så jämlikt som möjligt snarare än möjligheterna. Så att visst ligger någonting i det.
Men finns då i vårt mål att liksom till exempel alla människor ska ha samma i slutändan, men oavsett vad man jobbar med, oavsett vad man gör för val och var man bor. Och...
Men det är det jag tänkte, det var därför jag sa lite grann, ja, för jag håller ju med Daniel i precis allt han säger, men jag tänker att det handlar lite grann om att slå, alltså om man vill splittra grupper så går man in med den här retoriken att ja, men alla ska ha lika oavsett vad man än gör. Och då finns det ju någon form av rättvisetänk hos de allra flesta människor, och man tycker att ja, men om jag investerar tid och energi att plugga, eller om jag tar det här, alltså om jag jobbar med de här sakerna som är väldigt ansvarstagande, varför ska jag ha lika mycket eller lite som någon som inte gör någonting? Och det där jag menar att jag tycker att det är fel, för det är ju inte det handlar om. Det handlar inte om att alla ska ha lika, utan det handlar om att vi måste se till att alla har likvärdiga förutsättningar. Och det innebär ju att det blir olika någonstans.
Men då är vi inne på det här equal opportunities. Alltså att man vill att alla ska ha samma förutsättning att kunna göra fria val och ta sig vad man vill i livet. Men sen kommer ju utfallet utifrån det bli olika beroende på vilket jobb man väljer. Om man väljer att plugga, hur många barn man vill.
Men då tänker jag att den stora skillnaden blir väl också att man, om man ser till de kompensatoriska effekterna eller de kompensatoriska behoven och faktorerna som finns i samhället, där vi från vårt håll ju ändå vill kompensera för ojämlika uppväxtvillkor, ojämlika villkor, föräldrars utbildningsbakgrund, socioekonomiska skillnader, alltså de sakerna som vi vet gör skillnad, medan man från högerns sida mer eller så här, skyller själva. Alltså ni valde att födas i fel familj och då får ni stå för det. Det är många som hävdar att jag har gjort det här helt på egen hand, jag har tagit mig dit jag är på egen, alltså för egen maskin. Och missar hela det samhällssystemet som finns under och bakom, som har gjort att du har kunnat plugga, du har kunnat komma vidare i livet. De bitarna, alltså den ändringen lite grann av historiebeskrivningen till att man är sin egen lyckas med helt och hållet, den börjar appliceras och anammas av allt fler svenskar också. Att man på fullast allvar tror att jag har tagit mig dit jag är på egen hand. Fast det är ju inte så det är.
Ja, för det är lite där jag ser problematiken i det här narrativet, att jag tror väldigt många, framförallt på högersidan, skulle hävda att i Sverige har alla samma förutsättningar idag. Till exempel, ja, men vi behöver inte betala för att gå i skolan, därför har alla som barn som går i skolan exakt samma förutsättningar. När det är såklart en jätteskillnad på att gå i någon fin skola i Stockholms innerstad och att göra det i, ja, jag vet inte, Bergsjön.
Nej, men, och ligger inte också någonting, och det här jag tänker, om man liksom överför det vi och ni säger till någon slags strukturell aggregerad nivå, så är det ju att vi har haft liksom ett narrativ, om man ska använda det ordet, under ganska lång tid av 1900-talet, där vi har sett den här utjämningsutvecklingen som någonting som gynnar hela samhällsutvecklingen, medan vi någonstans i 80-talets liksom nyliberala boom och framåt har börjat ifrågasätta om det verkligen stämmer. Alltså om det verkligen gynnar hela samhällsutvecklingen att man faktiskt gör insatser för de som har det allra jobbigast. Liksom. För det i sin tur förutsätter ju en kraftig ekonomisk omfördelning också. Och som av en händelse så har den liksom aktiva ekonomiska omfördelningen avtagit från 80-talets skattereformer och framåt på något sätt. Alltså den aktiva, alltså där Gini-konfidensen, konfidentien, började öka igen liksom, någonstans där i liksom.
Är det slutet på 90-talet om man tittar?
Ja, alltså, nej.
Vänta, vad är Gini-koefficienten?
Alltså det är ju egentligen ett mått på hur stor spridning du har när det kommer till inkomst.
Jaha, okej.
Okay. Socioekonomiskt.
Det är ju så att totalt sett så ökar ju jämlikheten i samhället fram till någonstans klyftan 80-90 någonstans. Men däremot så ändras många av de aktiva politiska åtgärderna under 80-talet. Men effekterna av dem på grund av inflation och devalveringsekonomin under slutet av 80-talet syntes inte så tydligt som den gjorde. Så att man försökte på olika sätt. Alltså Pomperipossa-skattedebatten är ju under 80-talet liksom, när man plattar till och egentligen gör på det sättet minskar den aktiva beskattningen.
Pomperipossa-skatten, då pratar vi alltså om Astrid Lindgren som skrev en debattartikel, skulle man kunna kalla det. Eller något, insändare, artikel i alla fall.
Om de betalade 140% skatt eller något sånt.
Ja, det var i alla fall över 100. Det blev lite bizarrt i något läge där.
Men det Daniel pratar om nu är, det finns ju en del forskning om det också.
Som av en händelse.
Jajamän, Göteborgs universitet, Hans Abrahamsson, har forskat på socialt hållbara samhällen. Och där tar man upp just de här bitarna. Alltså vad är det som skapar socialt hållbara samhällen och vad är det som ger socialt hållbara samhällen? Och de två i särklass absolut största faktorerna för socialt hållbara samhällen är ett högt fördelningstal. av då, alltså skattemedel, att man fördelar dem i sådana här förebyggande åtgärder och kompensatoriska åtgärder och låga socioekonomiska skillnader. Och tittar man då på vad som har hänt i Sverige, och du säger 80-talet, jag säger slutet på 90-talet, för det var det vi utgick från i den forskningen. När de plockade upp dem så sa de att den största skillnaden, alltså en liksom trendbrottet, kom i slutet på 90-talet. Som blev väldigt, väldigt tydligt, även om det kanske fanns innan också. Eller det fanns innan också. Det är ju att vi har ju fått ökade socioekonomiska skillnader. De rikaste rika har blivit rikare, medelklassen har ökat, men de fattiga har också blivit fattigare. Och det i kombination med många andra faktorer gör ju att vi idag har en samhällssituation där vi egentligen har ett mycket, mycket större behov av kompensatoriska åtgärder och ett högre skattetryck. Men man ser, det är många som inte ser liksom kopplingen mellan de här. Man ser inte kopplingen mellan urholkningen av välfärden och den instabilitet som vi ser på många håll i samhället idag. Och jag tycker att det är fascinerande att man inte gör det. För det är så otroligt tydligt. Alltså när ett land slits isär, när de rika blir rikare och liksom isolerar sig på sitt håll och de fattiga blir fattigare, det är klart att det kommer uppstå friktion. Men det vill man inte kännas vid idag, utan man skyller på väldigt många andra saker istället.
Men är det inte också att friktionsytorna också blir, de avtar? Alltså med det fria skolvalet, med aktiv samhällsplanering, med hög variation i, liksom, i bostadspris och liknande, så har vi idag en aktiv segregering som vi kanske inte hade då heller, vilket gör att det är mycket lättare idag att liksom bosätta sig på sin gräddhylla, köra ungarna i limousin till elitskolan någonstans och aldrig egentligen behöva se det där, den där skuggsidan av samhället som man så att säga mycket mer aktivt tvingades konfronteras med under den här perioden som jag då beskriver som någon slags liksom samhällsuppbyggnadsfas. Och sen tror jag också att det är ganska naturligt att man har haft en sån uppbyggnadsfas, att man alltså intresset för den uppbyggnaden successivt också avtar därför att det blir, ja, det blir tuffare och tuffare villkor, att liksom det kräver större och större insatser för att komma till rätta med topp.
Om man hoppar tillbaka, jag tror att svensken är lite historielös på riktigt. Det svenska välfärdsbygget, den svenska välfärdsstaten, alltså det svenska välmående landet, det byggdes lite för snabbt. För många har fått det för bra för snabbt, och då tappar man förankringen med vad var det som gjorde att vi fick det bra. Dels så tror vi att vi har gjort det här själva, för egen maskin. Att jag har förtjänat min position, jag har förtjänat min plats. Och man tappar bakgrunden till varför jag har kunnat göra alla de här sakerna. Och sen så skapar man ett vi och dem. Och man tänker inte på att vi alla liksom är en del av hela samhällskroppen, utan man isolerar delarna var för sig.
Men jag menar, hur tittar vi lite framåt här då? Om vi tar det otroligt kulturpopulära Nietzsche-citatet just nu. De som dansar kommer alltid ses som galna av de som inte hör musiken. Alltså om man inte ser problemet så kommer man ju inte någonsin kunna hjälpa till att ändra det eller se det eller någonting. Om vi inte är överens om att det här problemet ens existerar i Sverige, hur arbetar vi med det framåt?
Men det är ju det vi ser idag. Vi gör ju inte det.
Nej, men hur gör vi det? Vi är ju överens om att vi inte gör det. Hur gör vi det? Kom med en lösning, Maria Kesselring.
Nu gick Anton.
Han fick ett samtal som han behövde ta. Blev det tyst?
Hur tänkte ni där?
Nu är Anton tillbaka.
Hur löser vi den här frågan då?
Massiva skattehöjningar. Nej, det jag tror inte heller riktigt det.
Nej, men jag tänker inte när man pratar om olika löner till exempel mellan kvinnor och män, och det är procentsatser som slängs hit och dit. Inte ens där är man ju överens. Vilken är rätt siffra? För ena säger 10% och så sen kommer det någon siffra med 4% om man tar in 17 000 olika variabler. Så jag vet heller talat inte vilken som stämmer. Men alltså problemet är ju, om man inte ens är överens om vad skillnaden är eller var problemet ligger, hur ska man då kunna lösa det?
Men det är väl det som är det stora problemet nu. Vi har ju så olika bilder av hur verkligheten ser ut. Man kanske har en gemensam bild av hur samhället ser ut, men varför det ser ut som det gör och hur man ska kunna åtgärda det. Det där det skiljer sig så oerhört mycket åt.
Mm.
Men där tänker jag att där hänger det också ihop med den politiska, vad ska man säga, den politiska retoriken och liksom det politiska narrativet som idag finns, att det finns inget utrymme för de stora resonemangen. Utrymmet är för korta slagord. Och jag tror att det kommer vara oerhört svårt att komma åt de samhällsproblem som finns så länge vi inte kan enas om, alltså dels vilka samhällsproblem vi har, men framförallt vad de beror på.
Men om man ska prata specifikt löneskillnaden mellan män och kvinnor, så då tror jag att man behöver ganska aktivt i, alltså både när det kommer till offentlig sektor, där man liksom, när man på något sätt fördelar löneutrymmet utifrån vad liksom inflation och kostnadsutveckling och allt sånt tillåter, faktiskt aktivt gör en omfördelning av inte löner, men däremot löneökningar, så att man faktiskt syftar till att aktivt liksom pressa ihop det.
Men ligger inte problematiken mer i att det finns vissa yrken som är mer kvinnodominerade som har lägre löner? Alltså det är väl inte generellt så att, ja men till exempel i Västerås stad, en kvinna och en man jobbar med samma sak, är det så att kvinnan är så mycket sämre betald?
Ja, ofta blir det tyvärr det. Alltså, plus att det är sällan att man har exakt samma jobb, men likvärdiga arbeten så är det ofta en skillnad på ett par procent mellan män och kvinnor. Alltså typ, ja, men bibliotekarier är ofta kvinnor, har en lika lång utbildning som tekniker. Där skiljer ofta ganska mycket ganska mycket, men det skiljer ett par tusen.
Ja, men precis, men då är det olika yrken, men det är inte, om du har en kvinnlig och en manlig bibliotekarie på samma bibliotek så kanske det inte diffar 10 000 i lön mellan dem.
Ja, men det, ofta gör det också där.
Är det så?
Och tendensen är tyvärr att det ofta är, men där tror jag att man skulle kunna göra en insats, och det är en del. Sen när det kommer till branscher och kvinnodominerade, där måste man nog vara mycket mer liksom insiktsfull när man kommer till fackliga förhandlingar egentligen. Alltså av tradition så har det ju hetat i LO-leden att det är industrin som sätter märken. Och det, man skulle precis lika bara kunna säga att det är männen som sätter märket. Varför skulle inte märket istället kunna sättas av handel, hotell och restaurang eller alltså någon av de fackförbunden som har kvinnor, som är dominerade av kvinnor? Liksom. Och att också, om det nu, för det är ju det någonstans som alltid förs mot detta, att det liksom driver upp inflationen. Och då är det av någon anledning alltid då Kommunals kvinnor som driver upp inflationen, och det är väldigt sällan metallsmän som gör det. Men det är liksom en lång väg att gå, och tyvärr är det en det fanns en utveckling under 90-talet, 2000-talet som gick i en riktning, och den upplever jag har liksom, den har ändrats, den har skiftat fokus. Och där faktiskt löneskillnaden mellan män och kvinnor ökar igen liksom, i samhället. Så det, men det är några sådana, men det kräver nog också att man vågar vara ganska modig i liksom kommunpolitiken och kanske i regionpolitiken och alltså sådär, att man faktiskt tydligt säger att ja, men det är de kvinnodominerade yrkeskategorierna som faktiskt måste få ta sitt löneutrymme först. För det som annars händer, det är ju att liksom man på något sätt på aggregerad nivå räknar fram ett samhälls, möjligt samhällsuttag, och sen är det helt plötsligt slut när industrin och läkarmännen har gjort sitt. Liksom. Finns det bara inte utrymmet kvar till de kvinnodominerade yrkena.
Men då måste man ju också erkänna att det finns strukturella skillnader och att det finns strukturell diskriminering som är baserad på kön. Och det är ju också någonting som inte alla gör idag.
Nej. Vi går vidare helt enkelt. Det blev inte några lösningar på det här.
Hur tänkte ni där?
Klart att det är symbolpolitik. Det är exakt vad det är.
I torsdags den 9 mars var det årets andra fullmäktige, och då skulle bland annat den numera medieuppmärksammade frågan om att döpa namn på atmosfärvägen i Västerås som ligger utanför den rysk-ortodoxa kyrkan till Fria Ukrainas väg. Medan majoriteten la fram argumenten kring varför markeringen ska ske för Ukraina eller mot den ryska staten, inte bara mot det mest ryska man kan hitta i just sin stad, valde oppositionen att gång på gång bygga narrativet om att inte stödja Ukraina i kriget mot Ryssland är samma sak som att inte döpa om den här vägen. Den här debatten, den är över. Marcus Lindgren och hans oppositionsvänner har förlorat. Men nu är det ombytta roller, och för en gångs skull var jag på plats medan Maria var hemma och tittade på sändningen. Så Maria, Daniel, om du tittar, det vet jag inte om du brukar göra på torsdagskvällar. Nej, det kan jag ju förstå på något vis. Men hur skulle du recensera det här fullmäktigesammanträdet?
Oj, ja. Jag tyckte att det var nästan pinsamt stundtals att lyssna på debatten. För det blev en sån väldigt märklig retorik som fördes fram av oppositionen i den här frågan då, bland annat om att byta namn på en väg. Det var partier som hade förfasat sig över fria bussresor för personer med LMA-kort och röstat nej till det tidigare. Men helt, vilket ju är, alltså, det innebär att ukrainska flyktingar får åka buss utan att betala någon avgift i Västerås, vilket vi anser är en faktisk solidarisk handling och en insats som faktiskt gör skillnad för de som befinner sig här. Medan då att byta namn på en väg till Fria Ukrainas väg, det är alltså en liten grusväg som ligger utanför rysk-ortodoxa kyrkan. Å ena sidan så skulle den bytas namn på den för att det var en solidarisk handling med alla ukrainare som går till kyrkan.
Och vad är det för fastighet som har adressen Atmosfärsvägen? Jo, den rysk-ortodoxa kyrkan.
Å andra sidan så skulle det bytas namn på vägen för att det var ett hån mot den ryska staten som leder kyrkan. Så att det fanns liksom ingen stringens heller i debatten. Men det som blev att det blev så oerhört känslomässigt och att vi stod inte upp för Ukraina, vi stod inte upp för de som flyr när majoriteten de facto har gjort väldigt, väldigt mycket för att liksom göra saker faktiskt och konkret för de som har flytt till Västerås, och man har också gått med på alltså fatta beslut om att vara delaktig i återuppbyggandet. Så att det blev så konstigt. Det blev såna brösttoner från väldigt många. Men det var överlag, hela mötet var liksom ett sånt sådär, är ni inte med oss så är ni emot allt.
Ja, så var det verkligen. Daniel?
Nej, men jag måste säga, det var roligt för att som vi tidigare har sagt så är jag ju avbytare idag, så direkt in från bänken. Och när jag läste liksom meddelandet så här, kom till podden, Tanja är sjuk. Och då stod det så här, det fria Ukrainas väg. Då tänkte jag, nu ska vi prata om liksom Ukrainas väg framåt på något sätt. Hur ska vi lösa
det? Du tror att vi pratar om en grusväg, symbolik alltså. Liksom.
Ja, jag tror du skulle prata om det fria Ukrainas väg framåt så att säga. Men vi ska prata om en grusväg utanför en rysk-ortodox kyrka alltså. Hur resonerar de? Alltså, tänker de på något sätt att liksom det fria Ukraina, det som jag då tänkte var det fria Ukraina, vill bli associerat med en av de mest konservativa bastionerna som finns på den norra hemisfären?
Nej, men
i form av rysk-ortodoxa eller ortodoxa kyrkans. Liksom. Jag tänker att det är en lustig symbolik på något sätt.
Väldigt.
Det är rätt ställe att stå upp för och försvara Ukraina.
Sånt här bidrar till ukrainsk försvarsvilja och till att de ytterst kan vinna kriget.
Ja, jag vet inte. Det finns en eskalerande snöbollseffekt här som jag är mycket mer rädd för än vad jag var runt kriget på Balkan för 30 år sedan, eller kriget i Syrien också för den delen. Det är något unikt med detta, och det hänger säkerligen ihop med propagandan såklart också. Alltså, krig är till stor utsträckning propaganda, men det är också en stor aggressivitet som vi nog inte har sett prov på tidigare, någonsin egentligen tror jag, eller någonsin, det har vi gjort, men vi behöver gå liksom till det ryssarna kallar för det stora fosterländska kriget för att liksom hitta motsvarande liksom apparatur kring liksom dödandet på något sätt, och det är väl det där som har gjort, vilket gör att den tysta minuten för ett år blir, alltså därför att alla trodde från början att det här kommer bli en ganska kortvarig konflikt, men det har visat sig vara någonting annat. Nämligen ett modernt krig som är en fruktansvärd lidande för civilbefolkningen framförallt. Liksom.
Ja, men absolut. Men jag tycker också det handlar om en fråga om att vi måste ju också stå rakryggade och inte springa på varje boll i det här läget. Och jag tycker verkligen att det är åtminstone en ansats till ett sluttande plan. Att i det här fallet, så här, vill man markera solidaritet för Ukraina, okej, ta någon central gata som folk faktiskt går på, som folk ser, och bara att här markerar vi att vi står upp för Ukraina. Då tror jag att den här debatten hade sett helt annorlunda ut. Det finns säkert fortfarande liksom ur den här byggnadsnämndsaspekten där strider mot god ortsnamnsed, men det hade vi haft svårt att försvara. Det tycker jag vi hade svårt att försvara det här läget också. Det var ett ganska torrt argument.
Nej, men det är ju en fruktansvärd degradering av en fråga att låta en sunkig grusväg bli symbolen.
Ja, men det det jag menar. Här tar man ju en faktiskt förhållandevis helt obetydlig väg för att man vill markera mot någonting ryskt. Och det är där jag ser liksom lite det sluttande planet. Okej, deras ledare är för Putin, var någon jävla snubbe som sitter i Moskva. Men församlingen här i Västerås, har de uttalat sig för det här kriget? Nej, det har de inte gjort. Och nu ska inte jag sitta här och säga varken bu eller bä om dem, för jag vet inte. Men jag är inte beredd att peka på dem och säga att ni är ansvariga för det här kriget. Och det är det man vill göra genom att sätta den gatan här. Och vad är då nästa steg? Ska vi liksom ge oss på ryska medborgare som befinner sig i Västerås?
Sen var det någon som pratade om krigsmoral. Och jag har tidigare suttit i försvarsutskottet. Jag har fått många dragningar om krigsstrategier och om krigsmoral. Men jag har faktiskt inte träffat en enda soldat eller en enda högre militär som någon gång i något sammanhang har påpekat att det är krigsmoralhöjande att byta namn på en grusväg.
Vi skulle behöva byta många gator här i Västerås i så fall. Kriget i Syrien är dagar ifrån att vara inne på sitt 12:e år. 12 år av krig, där många människoliv har dödats. Och många av de flyktingarna är här idag i Sverige. Jag har inte sett en motion om Fria Syriens väg.
Jag tror inte att den här konflikten vinner på att man byter namn på en grusväg. Jag tror inte att de ukrainare som är i Västerås känner att nej, Västerås stad bryr sig inte, eller politikerna i majoriteten bryr sig inte om oss, om man tittar på de insatser och åtgärder som man ändå har gjort för flyktingar. Det är där jag tänker att det är mycket, mycket viktigare. Hade vi varit en storstad, eller hade det rört sig om en annan gata där människor gör, alltså byta namn på Munkgatan, alltså att man hade tagit någonting som finns mer centralt, ja, men då hade det varit en annan diskussion. Men nu så blev det så konstigt, för nu blev det så oerhört viktigt att byta namn på en grusväg för några. Och ville man inte byta namn, så var man inte för, alltså man var osolidarisk med Ukraina. Och det är då samma människor som har röstat emot fria bussresor.
Ja, men jag tycker att hela det här fullmäktige sammanträdet var en enda prestigehistoria. Ja. Det började med Fria Ukrainas väg. Där är ni inte med oss, så är ni mot Ukraina. Det gick över till att vi skulle uttala oss positivt om sådana här små modulära reaktorer. Ja, precis. Där svaret på det var att nej, det kommer vi inte göra, för att det är inte aktuellt i det här området. Så varför ska vi bara besluta om att vi generellt ska sitta och säga att det här är en bra grej, kommer inte sätta någonting här. För att de kanske ska placera någon i det Ringhals där det faktiskt redan finns ett jävla kärnkraftverk.
Och som står still, väl?
Jo, och då var man emot företagande. Ja,
och då var man emot företagande, och man var emot kärnkraft helt och hållet. Och sen så gick det över till hans jävla förmånscyklar, som jag alltså på riktigt förklarar i svaret. Det här är inte en förmån om du inte tjänar över 49 875 kronor. Och han går upp och argumenterar för att det här är någon slags symbol för hållbart resande som alla under den här månadslönen ska betala för med sin pension. Det är alltså allt handlar om, hade man bara tagit bort allt som var symboliskt, som inte faktiskt betydde någonting, så hade du varit hemma innan middagen.
Vad är det för stöd du tror att du ger genom att byta namn på den här vägen, som är så vansinnigt mycket bättre än att ge rejält, konkret, faktiska stöd i den här församlingen?
Var det någon som liksom gjorde sig till talesperson för som ortodoxa kyrkan och som liksom hade läst in sig på den?
Nej.
Ingen som hade den.
Nej, inte riktigt den liksom ingången. Alltså det fanns ju...
Det känns som det fanns ett utrymme för mig i den här fullmäktigedebatten om jag hade varit kommunfullmäktigeledamot. Alltså. Jag kunde ha rullat fram overhead-apparaten.
Kanske, jag tror säkert...
Du har 3 minuter på dig i fullmäktige, ja. Inte som i regionen.
Jag tror säkert att flera hade kunnat göra det, men jag tror att säkert att det fanns aktiva val att... här ska inte bli frågan hur rysk är den rysk-ortodoxa kyrkan. Utan jag tror att det mest ställningstagande var väl den här kyrkan är inte ryska staten, så lämnar vi det där. Och det var absolut flera i oppositionen som försökte få det till att det är det visst. Men det skulle jag säga att det nappade vi inte riktigt på.
Nej.
Nej. Och det tycker jag är bra, för att det är inte det debatten ska handla om. Liksom.
Debatten ska inte handla om religionsfrihet.
Nej, eller? Men precis. Det är inte så här, hur mycket är den här församlingen en del av den ryska staten? Det är, så här, det är inte den ryska staten. Punkt. Mm.
Jag vill bara poängtera att den rysk-ortodoxa kyrkan är inte en del av den ryska regimen.
Sen liksom var deras jävla ledare. Så du blamar inte alla katoliker för allt dumt påven och de prästerna gör och säger.
Nej. Ja, och framförallt så blamar du inte påven för allt konstigt som Italien hittar på. Liksom.
Nej, det är precis.
Men, ja, det är ju så när alltså, den ortodoxa kyrkan är ju ganska stark i Finland också.
Just så. Men där finns det också tydligen, så mycket har jag faktiskt läst på, det finns olika patriarkat. Det finns nu ett Moskva-patriarkat och det finns ett Kiev-patriarkat, där Kiev-patriarkatet har växt en hel del efter kriget. Men det finns också präster i det ryska Moskva-patriarkatet som lever under ganska ständiga hot och chans att åka på ett dödsfall just för att de inte tagit ställning för Ryssland. Så det är därför jag tycker att det är en slippery slope att ge sig in och blama liksom en hel särskilt en församling i Västerås för det här kriget.
Nej, rent teoretiskt skulle den ju också, eller har ju också, jag vet inte om...
Ja, men ska vi liksom lägga ansvaret på kriget för dem, då ska vi göra det ordentligt. Om vi tycker att de är ansvariga, då ska vi inte bara döpa en jävla väg. Då ska vi stänga ner den jävla kyrkan. Och det tror jag inte att oppositionen är beredda att göra.
Nej.
Nej.
Hör av dig, Marcus. Nej, gör inte det. Låt mig vara.
Det vill du ju inte.
Nej.
Nej.
Jag retas.
Vi tycker om Marcus.
Ja, det gör vi faktiskt. Han hade bara väldigt mycket fel i några timmar här. Och sen i några dagar på Twitter.
Men han är ju miljöpartist.
Och sen liksom. I några inlägg i VLT. Och sen lite kommentarsfält på Facebook.
Ja, men han är ju miljöpartist. Liksom,
ja,
så att,
precis. Vad var det du kallade dem? Paltskaft.
Svar ja.
Ja, ja. Nog om Marcus Lindgren. Han är inte här för att försvara sig.
Nej, och det tycker vi är jättebra.
Ja, det är jätteskönt.
Jag kommer sova alldeles utmärkt ikväll. Med vetskapen om att de beslut och de åtgärder vi tar i majoriteten är av reell betydelse.
Hur tänkte ni där?
Det kommer bli 25 minuter av det här. Max.
Ja, det är inte omöjligt.
Så mycket dynga som har passerat i de här
mikrofonerna. Det kan vara allt som nämner skit. Kan ju bara, liksom bara klippa ut direkt. Tills dess så vill vi tacka Mikael Dimgård för vignetten. Ni har hört och kanske kommer höra igen. Glöm inte Ukraina, för vi stöttar dem på riktigt. Det finns förslag på donationer i avsnittsbeskrivningen. På Instagram heter vi Hur tanken idag och på e-posten som det är oklart om de skickar någonting dit. Jag vet inte om vi faktiskt ens tittar i den. Men skicka gärna så får vi se. Där är i alla fall Hur tanken idag @gmail.com. Daniel, fan kul att du kunde komma med så kort varsel.
Det var jätteroligt att vara här igen. Det är fjärde gången nu, tror jag.
Nej, men nu lite mer liksom avslappnat som liksom mer än i gänget, inte den utpekade gästen med krav att prestera själv liksom.
Ja, nej, det var en annorlunda.
Ja.
Upplevelse.
Och då har vi inte ens gått in på internationella kvinnodagens ursprung, som var det du uttryckligen sa innan. Det här kan jag väl få prata om.
Ja, Klara Zetkin hette hon.
Men hej då.
Ha det.
Hej då.